Sidan 75. Stort behov av krut och vapen. Under det 30-åriga kriget, då Gustav den andre Adolfs armé krigade i Tyskland, växte behovet av krut och vapen så att den svenska produktionen inte räckte till. Man var därför tvungen att importera svavel och salpeter till de svenska krutfaktorierna. Faktori var en vanlig beteckning på fabrik. Kungen uppmuntrade också utländska affärsmän att invandra till Sverige och starta industrier här. Järnbruk och kanongjuterier anlades på många håll, bland annat av holländaren Louis de Geer. Finspångs bruk i Östergötland och Österbybruk i Uppland härstammar från denna tid. Det var också nu som vallonsmeder i stort antal invandrade från Vallonien, en del av nuvarande Belgien. De bidrog med sin skicklighet till att det svenska råjärnet kunde bearbetas till stål av hög kvalitet. Det svenska stålet blev berömt över hela världen. Titta på bilden längst ner på sidan. Bildtext. Målningen föreställer ett svenskt kanongjuteri vid tiden för 30-åriga kriget, 1618-1648. Järnet smältes ner och göts till kanonämnen i den stora byggnaden mitt i bilden. I tornet till vänster borrades kanonrören till lämplig kaliber beroende på hur stora kanonkulor som skulle användas. Borranordningen drevs av vattenhjulet som kan skymtas vid tornet. Jag fortsätter att läsa vid den andra rubriken i vänsterspalten. Kemi blir en vetenskap. Ur alkemin växte vid 1600-talets slut sakta fram det som vi idag menar med kemi. En av de första vetenskapsmännen som arbetade på gränsen mellan alkemi och kemi var engelsmannen Robert Boyle, 1627-1691. Boyle, som var son till en rik adelsman, hade gott om pengar. Han använde en stor del av dessa för att köpa kemikalier och utrustning. Han var särskilt intresserad av att undersöka luft. Boyle gjorde försök som visade att om man pumpade ut luften ur en glaskupa så slocknade ett vaxljus som var placerat inne i kupan. Vid den tiden visste man inte att luft innehåller syre och att syre är nödvändigt för att ljuset ska kunna brinna. Boyle upptäckte också den giftiga alkoholen metanol, även kallad träsprit. Boyle lade också grunden till den moderna uppfattningen om vad som menas med grundämnen i motsats till kemiska föreningar. Underligt nog förstod han inte att guld är ett grundämne. Han ansåg att guld borde gå att framställa genom att sönderdela eller smälta samman billigare metaller. Grekerna hade fel. Inte förrän mot slutet av 1700-talet började kemisterna på allvar undersöka vilka ämnen som kunde delas upp i andra beståndsdelar, alltså vilka som verkligen var grundämnen. Vetenskapsmännen hade blivit allt mer övertygade om att de gamla grekerna hade fel när de påstod att luft, vatten, jord och eld var element, det vill säga grundämnen. Vätet upptäcks. I den tidens supermakter Frankrike och England sysslade vetenskapsmännen mest med forskning kring luft och vatten. År 1766 upptäckte den engelske fysikern och kemisten Henry Cavendish grundämnet väte. Cavendish var mycket duktig i att göra kemiska experiment. Han framställde väte genom att låta utspädd svavelsyra verka på järnfilspån. Han visste inte själv att det han hade upptäckt var ett nytt grundämne, utan kallade gasen brännbar luft. Vid den här tiden trodde man att vatten var ett grundämne. Cavendish var emellertid övertygad om att detta var fel. Idag vet vi att vatten består av grundämnena väte och syre. Flojiston, en fantasiprodukt. Under andra halvan av 1700-talet funderade man mycket över orsaken till att vissa ämnen kunde brinna, medan andra inte gjorde det. En tysk filosof, Georg Stahl, hade vid slutet av 1600-talet publicerat en teori som fick många anhängare. Stahl menade att det måste finnas ett särskilt eldämne i brännbara material. Han kallade eldämnet flojiston. Den felaktiga teorin om flojiston var ovanligt seglivad. Den franske kemisten Antoine Lavoisier var den som slutligen avlivade myten om flojistonets existens. Han gav den riktiga förklaringen till vad som händer vid förbränning. Det ämne som den svenska apotekaren Carl Wilhelm Scheele och engelsmannen Priestley hade upptäckt och som gick under namnet flojistonfri luft var i själva verket ett helt nytt grundämne, nämligen syre. Lavoisier visade genom experiment att luft var en blandning av syre och en annan gas. Denna gas kallade han icke-livgivande luft, vilket betyder sådan luft som man inte kan leva i. Denna icke-livgivande luft kallas numera kväve. Vid förbränning i luft förbrukas syre medan kvävet blir kvar. Lavoisier gav i efterhand namnet oxygen åt syret. Det är också detta namn som används i vetenskapliga och tekniska sammanhang. Exempelvis är syrgastuben i en svetsutrustning märkt oxygen.